Vi läser här till 4 första vers i psalm 57 och så läser jag från vers 8 till 12. Till sångmästaren, och det är David, kung David, som skriver psalmen. Ödelägg icke är liksom överskriften för den psalmen. Av David, en gylden sång då han flyktet för Saul i hulen. Vär mig nådig Gud, vär mig nådig, för min själ tar sin tillflykt till dig, och i dina vingers skygge finner jag ly, in till ödeläggelsen är dratt förbi. Jag roper till Gud, den högste Gud, till Gud som fullför sin gärning för mig. Han sänder hjälp ifrån himmelen och frälser mig. När den som vill uppsluka mig håner, sela. Gud sänder sin misskunnighet och sin trofasthet. Mitt hjärta är rolig, Gud. Mitt hjärta är rolig. Jag vill synga och lovprisa. Vakna upp min ära. Vakna upp harpe och sitar. Jag vill väcka morgonröden. Jag vill prisa dig bland folkene, Herre. Jag vill lovsynga dig bland folkslagene. För din trofasthet är stor in till himmelen och din trofasthet in till skyarna. Vis dig höj över himmelen, Gud. Din härlighet över all jorden. Amen. Salmen lyfter fram 2 ting som blir väldigt tydliga. Det ena är Guds godhet, Guds nåde, Guds barmhärtighet, Guds oändligt stora kärlek emot människan. Det är liksom den ena sidan. Så tegnas det ett ondskap av oss människor. Och det är inte något väldigt vackert bild. Det är den största ondskap och den största skadan av synd som existerar under solen. David var ju ett människa sånt som dig och mig. Han hade väldigt många goda sidor, men han hade också många svaga sidor. Han hade lätt för att bli lockad. Ögneslyst och kjöreslyst och storhaktighet i levne. Det var något han också måste kämpa emot. Och han såg det sånt som Peter också, att när han trodde att han var stark, då var han allra svagast. När han trodde att han skulle bevaras, då låg fallet för han allra närmast. Och det var inte bara synd på synd, men det var liksom synd i alla lag. Vi kommer inte in på det nu, men om vi bara husker det som skedde i förhåll till Urias, Davids sin härförare och tappre kriger, som blev satt på den allra farligaste platsen i striden emot filistrerna, om jag husker rätt. Det fick, har senare fått navnet att vara på en Urias-post. Det betyder att man är väldigt utsatt för angrepp ifrån fienden, och det är stor fara för att man kan bli skadad. Ja, att man kan måtte ge sitt eget liv. Och det gjorde David med att han satte han på detta vanskeliga stället, nettopp därför att han hade begär till Urias sin hustru, till Batseba. Och inte nog med det, så skjulte han sin synd på allra bästa vis. Så att vi kan läsa om hvordan Herren måtte sende profeten Nathan till han för att väcka han upp, för att han skulle inse att det är han som är man. Det är han som är den stora synden, som är orsaken till att det hade gått som det gick med han i hans liv. Och i Davids tillfälle så fick synden konsekvenser. Den unge gutten som blev född med Batseba måtte dö. Och så kom en profeti som löd att på samma måte som han i det skjulte drev hor med Batseba Urias sin hustru och skjulte det så gott han kunde, så skulle i framtiden en av hans egna gå in i sovrummet till hans egna hustru och öppet ligga i hor med dem. Och det skedde genom Davids egen son Absalom, efter det så kallade rådet som Davids rådfører Akitofel ga. Når David ser på de vanskelighetene som han måtte gjennomgå, de prøvelsene og alle de fiendene som sto han etter livet, så ransakte han hele tida sitt eget hjerte. Og han ber, Herre, ransak meg og prøv mitt hjerte. Så vi også leser i Salme 139. Om du ser jeg på fortapelsens vei, så lev du meg på sannhetens vei, på din vei for ditt eget hellige navns skyld. David kalles jo å være en mann etter Guds hjerte. Det som gjorde at David fikk et sånt navn, det var at han klynga seg til Herren. Han hadde fått oppleve Guds godhet. Det som vi sa vi kunne sette som en overskrift på denne teksten. Eller gjerne et annet vers som vi finner her i Salme 55, er det vel. Der det står sånn her: kast på Herren det som er lagt på deg, han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evigheten la den rettferdige rokkes. David, han utlegger ganske detaljert da, her i de versene vi ikke leste opp, om hvordan hans fiender bissa sine ord som en skarp pil som trengte gjennom alt. De overvåka han, de slo seg sammen på han, de lurte på han, de våka over Davids skritt, og sto han efter livet. Og da vil han fortelle at det ble så vanskelig for han at hans tårer ber han at Gud skulle samle i en tåreflaske. Derfor at prøvelsene ble nærmest flere enn han klarte å bære. Og vi leser også her et sted der han skriver det noe sånt. At han håper at han skulle kunne være en fugl. En fugl som kunne løfte sine vinger og fly langt, langt bort og skjule seg i ørken. Og bli beskyttet av alle de stormene og det uvær som han måtte stå midt i. For en ting var, når David ransaker seg selv innenfor Gud, så ber han at om han er årsaken til det, la mine fiender angripe ham. Men så visste David det, at hovedsakelig så var det andre motiver som var årsaken til at han var ute etter ham. Om vi tenker på en av Davids aller største fiender, kong Saul, så er det vel allment kjent at han hadde såkalte narsissistiske trekk, psykopatiske trekk. Det er helt tydelig etter Guds ord. Sånn at sånne momenter kan også være med på å gjøre det vanskelig i kristenheten. Kamp etter makt, etter posisjoner. I Gamle Testamentet, når det var snakk om å bli konger eller få ulike såkalte makt, posisjoner, så var det ingen midler som skydd. Man drepte både sine foreldre og sine barn i håp om å bli den neste som skulle komme i en posisjon. Men det som var hemmeligheten med David, han som var en mann etter Guds hjerte, han gjorde noe som alltid er viktig, og burde være viktig i vårt liv. Han vender seg til Herren. Han spurte Herren, og så fikk han alltid et svar. Vi har ikke den samme muligheten at vi har en sånn gammeltestamentlig ypperste prestlig drakt som kaltes for efod. Den brukte dem, eller andre ting som de brukte når de skulle gå og spørre Herren. Vi har Guds ord. Vi har Bibelen. Vi har Skriften som gir svar, som gir veiledning. Og så har vi alle de gode eksemplene som Bibelen viser for oss om hva Guds gode og Guds velbehagelige vilje er. Men i Davids tilfelle så var det ikke bare Saul som var en fiende. Vi kunne gått inn på det, men jeg har ikke tid til det nå fra 1. Samuels bok, der når David med 3000 djerve soldater drog efter David för att dräpa honom. Och David, efterhvert så var det många som slog sig samman med honom, 600. Och så de var dyktiga soldater. Och David brukade en strategi, får vi se, som, och så kan det vara gott för oss som kristnor, livet blåser som allra värst. Det finns skjulest, sånt som benämnte den fågeln som David ville vara när han skulle på sin ving och flyta i ör. Eller så vill han gå in i en hul, för där att gömma och skjula sig och vänta till uvärde hade gitt sig. Och Gud var med han också på många av de här flyktresan som han hade. För det här var snack om att berga hans eget liv. Men David var också på den måten en Guds man. Säll om Gud gav Saul i hans händer. Då när David och hans män var inne där och skjulte sig för Sauls och hans mäns frede, så står det en del av Davids män, de gick liksom i en annan avdelning av den hula. Och så kommer Saul in, så tar han sin kappe, så hänger han den av sig. Och så kontaktar de David och säger, nu har Gud gett din fiende Saul i din händer. Vill du att vi ska träffa honom? Men Saul, David, han var en Guds man. Absolut inte, får inte lov att lägga hånd på Herrens salvede. För Saul var Herrens salvede. Men där så står det att David tog svärd och så skärte han en liten ände, en liten del av Sauls kappe. Och så puttade han den i lomma. Och så går Saul ut utan att veta något om det, och han såg inte att det var skärt något ut av hans kappe. Så går han på andra sidan dalen och så står David där ute och så ropar han på honom. Och så har de en lång samtal. Och David ville visa hur ond han är. Men David, han hade ju bara ville visa godhet, för han såg tu Herrens salv. Och där märker vi det på avstånd, så blir Saul ydmyk och han säger, jag har ville gengälla din ondskap, men du har varit så god att min ondskap, den vill du gengälla med godhet. Herren ska sätta dig till konge efter mig eller i mitt sted. Men det gick inte lång tid för Saul igen blev fylld med vrede, med hat, med hans stora och dype ondskap. Andra igen som var Davids fiender, det var de som stod han väldigt när. Han förhärdade det här, jag tror det i salmen förut. Det var hans egen någon av hans allra bästa vänner. De som han gick samman med dem in till Guds hus på festresen, på höjd till, får vi säga, till stor församling, så gick David säkert till Jerusalem för att tillbe Herren där. De som hade delt glädjen i Herren tillsammans, nu hade de vänt sig mot David och stod han efter livet. Ja, det kom, fiendskapet kom så närt av Davids egen son, han som hette Absalom. Han blev en stor fiende och brukte massa energi på att försöka dräpa sin egen far. Och då husker vi hur det gick. En av Davids härförare som hette Joab, han hade lust att dräpa Absalom när han då kom dit med sin här. Och så skedde det att Absalom sitter på ett äsel. Och så var det väldigt trångt det stället den skulle färre. Så var det sån, så kallt terebinteträd med väldigt krånglade grenar. Och så bärte David, men Absalom möjligens med sitt hot, eller i alla fall blev hängandes fast där. Och så önskar Davids män att dräpa honom, men David, han hade ett hjärte. Nej, för allt, spar min egen son, lägg inte hand på honom. Men så säger Joab, hans härför, la oss gå och hugga han ner. Och fyra av hans härför gjorde det också. Och vi husker David, hans hjärte gråt. Absalom, Absalom, min son Absalom, o att jag var död i ditt sted. Ja, i sannhet fick David uppleva mycket förföljelse mye vanskeligheter, mye ondskap som vi også kunne snakke mye om. Om vi går til salme 31, så fortelles det der om hvordan løgn ødela for David. Og så der vender David seg til Herren. Frels meg, Herre, ved din rettferdighet. Vær meg nådig, for jeg er i trengsel. Mitt øye fortæres av sorg, og min sjel og mitt legeme. For mitt liv svinner bort med sorg, og mine år med sukk. Min kraft er brutt for min visgjernings skyld, og mine ben er uttært. På grunn av mine fiender er jeg blitt til spott for mine naboer og til skrekk for mine kjenninger. De som ser meg på gaten, de flykter for meg. Jeg er glemt og ut av hjertet. Ja, som er død. Jeg er blitt som et knust kar, som et knust krukka. Sånn følte han seg. Og vi kunne også gå andre i salme, for eksempel 69, og lese der om hvordan David virkelig kjente på hvordan ondskapen ødela for han. Og sånn har synden alltid vært virksom. Men det var virksom derfor i dette tilfellet, for at David, han deltok ikke i livet sammen med de ugudelige. Han ville ikke sitte sammen med spott. Han ville ikke ta del i usømmelige liv. Han ville vandre på Herrens vei, og han holdt Guds ord høyt, veldig høyt, og han satte hele sin trøst og sin tilflukt til Gud. Men hans fiende hånet han, at Gud har forlatt han. Gud bryr seg ikke om han. Og på den måten så forsøkte de psykisk å knuse David totalt. Men vi ser David, selv om han virkelig følte seg både deprimert og nedtrykt, selv om han følte at livet var skikkelig vanskelig, så kan vi lære noe ut av det. At han vender seg til Gud. Gud er den rette dommer. Vær meg nådig, Gud. Vær meg nådig. Min sjel tar sin tilflukt til deg. Under dine vingers skygge, ved dem vil jeg gå inn til ødeleggelsen er dratt forbi. Jeg roper til Gud, den høyeste Gud, min Gud som fullfører sin gjerning for meg. Gud sender hjelp fra himmelen og frelser meg når den som vil oppsluke meg håner meg. Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Og på den måten så ble Davids tro styrka gjennom motgang. Han ble knytta enda nærmere til Herren gjennom prøvelser som han fikk oppleve. Og litt kan jeg forsøke å lese her ifra salmen, de tekstvers som jeg ikke leste opp, bare hvis, så vi kan skjønne hvilken ondskap han ble gjenstand for. Min sjel er midt iblant løver. Jeg må ligge blant dem som spruter ild, menneskebarn som har tenner lik spyd og piler og tunger som er skarp som sverd. Og så vender David seg til Gud. Ikke om at David selv skal hevne, men vis deg høy over himmelen, Gud, din herlighet over jorden. De satt ut garn for han. De grevde gropa for han. De forsøkte å fange han på alle måter. Som David her sier, de setter ut garn for mine skritt. Min sjel er nedbøy. De graver en fallgrav for meg. Men så skjer det etter naturloven. De som graver en grøft for andre, de skal selv falle i den. De som kaster ut en stein, den stein skal komme tilbake og komme på dem selv. David ville ikke ta hevn i sine hender, men han ville overlate hevnen til Herren. Han var som Josef også, når Josef sier, er vel jeg i Guds sted? Dere tenkte det onde imot meg, men Gud har vendt det onde til det gode. Herren hører hevnen til, sa Josef. Og nå våkner liksom takknemligheten i David da, og Guds godhet imot han. mitt hjärta är roligt eller tryggt. Mitt hjärta är roligt. Mitt i stormen, mitt i vanskeligheten, mitt under fiendens angrepp när de försöker att ta hans liv. Och det som var hemligheten som vi också får lära av det, det är glädje i Herren som är kristens styrka. Jag vill synge, jag vill lovprisa. Och så vill han liksom väcka upp sin egen kärl. Vakna upp min ära. Vakna upp harpa och sitar. Jag vill väcka morgonröden. Och morgonröden är ju när solen stiger upp till på morgonen. När solen är röd och man ser det att nu kommer en ny dag. Det är ett bild på Jesus. Det är han som är morgonröden som har gått upp. Den sol som också Peter skriver om i sitt andra brev. Det klangade profetordet. Och frälsen Jesus Kristus som är morgonröden som ska gå upp i en kristens hjärta. Jag vill prisa dig bland folken, Herre. Jag vill lovsynga dig bland folkeslagarna. Och när han betraktar Guds godhet så säger han, för din misskunnighet är stor in till himmelen och din trofasthet in till skyen. Vis dig höj över himmelen, Gud, din härlighet över all jord. En av texten för förra söndag talade oss om Jesu härlighet. När Gud åpenbarte sin härlighet på sin enbarna son. Det skedde som vi husker tre gånger. Första gången vid Jesu dop. Då den helige ande sänkte sig över Jesus i en dueskickelse. Och från himmelen löd en röst, eller den är min son, den älskade, i vem jag har välbehag, hör han. Det skedde andra gången när Jesus hade med sig Peter, Jakob och Johannes på förklarelsesberg. Den samma rösten löd och när Jesu discipler fick skue Jesu härlighet. Den inre glöd som strålade ut från Jesus för att visa att han var en sann Gud. Och det skedde också där i Johannes 12 som vi kan läsa om. Den tredje gången när Jesus säger, timen är kommen, härliggör din son. Så kom det en röst ifrån himlen och det var Gud som talte. Jag har härliggjort och jag ska återigen härliggöra Jesus. Jesus fick gå hem till sin fader. Där han sitter vid faderns högra hand. Där han ber för oss. Där han följer med våra skritt, våra liv. Han ser oss när vi har prövelser, när vi har vanskeligheter. När Luther listar upp olika kännetecken på kristenheten så är, om jag husker rätt, 7 kännetecken och det sista av dem det är korset. Om vi upplever korset. Prövelsen, motgången, vanskligheten för Jesu namns skyld. Då är det inte ett rätt tänk på att Guds rike har kommit oss när. Men så har det alltid varit. Men det är inte det som är det stora. Det stora är som Hebreerbrevets författare. Eller Filippenserbrevet först nämner att Jesus såg det inte som något rov eller rovet bytte att vara Gud lik. För han var Gud lik, han var Gud själv i himmel. Men frivilligt gav han avkall på sig och tog en tjänes skickelse. Och så får vi oss att vara förnöjd med att vara i den stora tjänste på den lilla platsen. I den lilla uppgaven som var och en av oss har. Må Gud få härliggöra sitt eget namn ännu bland oss. Och Gud ger att ingen av oss skulle växa stor. Bara Jesus. Att det skulle bli för oss som Peter, Jakob och Johannes. Efter att Moses och Elias hade förlatt dem så står det att de såg ingen andra. Bara Jesus och han alene. Och när vi äger han så får vi se som Asaf. Då har vi inte lyst till något på jorden. När han har grepet vår högra hörn och leder oss i sitt råd. Då har han så lovat att han till sist ska ta oss upp i sin härlighet och krona oss Men den himmelske kronen är den största ära och härlighet som är berett för alla de som älskar Jesu Kristi uppenbarelse. Därför, kära Kristi vän och församling, håll fast i troen. Håll fast vid Guds löft. Han är trofast, han som har kallt dig. Han skall och göra det. Så ger vi ham den treenige Gud, Fadern, Sönnen och den helige Ande all tack, all pris, all lov och ära i Jesu välsignade namn. Amen.